Hjalmar Ekström och Flodbergskretsen framhöll att det inte krävs någon bildning eller intelligens för att nå fram till Guds mysterier. Tvärtom kan de vara i vägen. Vår inbillade klokhet och våra tankar om oss själva, om Gud och om tillvaron utgör hinder och gränser som gör att vi riktar vår uppmärksamhet fel och låser oss fast i våra egna tankar istället för att se världen sådan den egentligen är. Flodbergskretsens råd var helt enkelt att släppa taget om vår världstillvända och mångfaldiga klokskap för att istället genom en enfaldig blick fritt kunna inrikta vårt väsen helt mot Gud. Hjalmar Ekströms erfarenhet var att det inom oss finns ett barn som vi kan försjunka i. För att genom detta barns nyfikna och oförstörda blick enfaldigt kunna skåda mysteriet. Om vi bara bit för bit lämnar de vuxnas värld och tankar återfinner vi allt mer av tillvarons djup som vi en gång svikit och glömt. I den andra halvan av vårt samtal kommer jag och teologen Maja Karin Lindahl in på en annan person ur Flodbergskretsen, nämligen Linnea Hågren och hennes bön till den Gud som är enheten. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Enfaldighet.
Ja, men enfaldig var ju, det var ett ord som användes för att beskriva just Flodbergskretsens medlemmar och kanske framför allt Carl Flodberg. Han var liksom lykttändare ju i gamla stan. Det har jag inte sagt, men han liksom går där och så får han frågan, ja men hur är läget med dig? Och så tänker han efter och så säger han, jo tack, Gud är mitt allt. Det är ju liksom, han har ju inte suttit hemma och läst. Nej. Han talar ju från sitt enkla hjärta så. Och det var också någonting som man hyllade, liksom, den saliga enfalden. Om man tänker på Flodbergskretsen så tänker jag dels i bemärkelsen att det här var liksom, enkla och olärda män. Det här är...
Och kvinnor.
Och kvinnor, ja precis. Det är bara för att det står i apostelgärningen om Petrus och Johannes, tror jag, att de är enkla och olärda män. Så det är liksom en kategori i Nya Testamentet just på lärjungar. Att det är liksom oskolade människor. De har inte den här teologiska masterexamen med sig. Utan ja, man har inte den här skolningen. Man kanske inte är så bildad. Man har inte tillgång till stora bibliotek eller andra resurser. Utan tron och efterföljelsen liksom centreras kring eller när som någonting annat. Så det är dels det, men sen så är det ju också en attityd då som man tänker att man bör ha i förhållande till sin tro. Jag tycker det beskrivs fint här om Carl Flodberg. Det är ur Ulrika Ljungmans bok att Carl Flodberg sa ofta att förutsättningen för att förstå de heliga tingen är en djup ödmjukhet och en djup inre enfald. Och att det var mer än bara ord när han så talade. Han visste något om att försänka sig i Guds ordets hav. Så att Guds ande fick genomtränga honom. Och göra honom till en skådare av andliga verkligheter. Så enfald, alltså det fångas ju ändå mycket in i det här. Som Flodbergskretsen, det här centrala meningen liksom. Som fanns i deras identitet. Gud och intet mer. Att man har ett odelat hjärta.
Hjalmar Ekström själv skriver ju på ett ställe så här att vägen till enfald är svår.
Mm. Amen.
Att avlägga sig sin klokhet och kunskap. Att inte tro sig kunna ta och förstå Gud med sina tankar. Det där pratade vi lite grann om i det första avsnittet också. Men här ringas det ju in på ett särskilt sätt, tänker jag. Vägen till Gud handlar inte om en sorts teologiskt projekt.
Mm.
Det är någonting som... är mycket enklare än så.
Ja.
Och på ett sätt också för den som har trasslat in sig i sina tankar.
Mm.
svårare.
Ja, jag sa ju det till dig att jag tror att ett av mina största problem är att jag problematiserar just väldigt mycket. Man lär sig att sätta saker typ i sammanhang och ja, när man, ja, man, jag vet inte vad som händer, men att man kan inte se det på det enkelt längre, utan man måste hela tiden, ja men det kan ju vara så, men det kan ju också vara så. Och om man sätter i det här förhållandet så kan det ju också vara så.
Det ständiga kontextualiserandet.
Precis. Kontext är också ett ord som jag har otroligt svårt för. Jag vet inte varför. Kanske för att det hänger ihop. Det finns ju en söndag i kyrkåret som har temat ett är nödvändigt. Det kommer från Lukas evangeliets 10:e kapitel, eller Marta och Maria berättelsen där. Det enda nödvändiga är ju liksom att det finns ständigt en plats inom oss vid Jesu fötter där vi inbjuds att sitta. Och det enda nödvändiga för oss är ju på något sätt att sätta oss där vid hans fötter och förbli sittande där. För en enfald syftar ju snarare på en enhet.
Det finns i enfaldigheten, så att säga, i dess tangentriktning, så finns det en riktning mot enheten. Och det finns ju den här idén som Hjalmar Ekström pratar om, att i vårt innersta, i vår innersta kammare, den delas av alla. Och där är vi alla ett.
Mm.
Och det är en kammare som till sitt väsen är ett. Alla blir ett där. Att Guds hjärta är det ena och enda hjärtat i hela världen. Alla människor, hela tillvaron och Gud. Hela universums centrum finns i hjärtat. Hjalmar Ekström säger ju också det här att bönen till slut gör att Gud är ensam kvar.
Tänk att det också är så här någon påskerfarenhet. Alltså när fastan är över, när graven är tom. Ja, men att då är ju Kristus, som jag sa innan, i allt, och allt är Kristus.
Och det är en enhet som man kan nå fram till, som inte kräver att som inte kräver någon intelligens, utan där till exempel barnet kan ha inte bara lika stor tillgång, utan kanske till och med större.
Ja, det krävs en överlåtelse som barnet kanske har väldigt naturligt i och med att barnet är mer beroende.
Det finns en biografisk detalj ur Hjalmar Ekströms liv. En erfarenhet han hade som barn.
Ja, precis. Jag kanske kan läsa den. Det är ju liksom hans första andliga upplevelse. När han är 4 år då, så vaknar han en natt av ett milt men dock klart ljus i form av en skepnad, som sakta skred fram mot hans säng och såg på honom en mildmäktig blick. Nyfiken och utan att vara rädd sträckte Hjalmar ut handen för att beröra gestalten, men kände genast en stickande smärta i tummen. Gestalten försvann och Hjalmar somnade på nytt. Morgonen därpå hade han ett underligt utslag på tummen just där smärtan kändes på natten, och han behöll hela livet en okänslig punkt just där. Hans mor ansåg det vara en dröm, men undrade dock hur brännblåsan hade uppstått. Och det här, alltså Hjalmar Ekström själv skriver till Henrik Hager att det här liksom, mina första andliga upplevelser är tidiga. Så det här är ju någonting som man bär med sig sen, från sin barndom. Det här mötet som barn.
Så det finns någonting självupplevt som jag tror att man får ha i bakhuvudet när man tänker kring det faktum att han på många ställen faktiskt, det är någonting som är genomgående i hans, om man läser antalet ställen som han nämner barnet i den här boken Hjälplöshetens evangelium, så är det någonting som kommer in hela tiden egentligen. Det finns så att säga en blick som barnet har på tillvaron som är oförstört av våra tankar. Han pratar till och med om det lite grann som att han säger så här: vi människor, vi är liksom satta i en process mellan två stycken skapelser.
Mm.
Det finns liksom en, och det är liksom, det är ganska konkret, alltså det finns två världar, och han pratar om det här på många ställen. Och när vi föds så föds vi in i en skapelse. Och sen när vi stiger in i den nya skapelsen så är det ett nytt barn som stiger in i den. Så att vi stiger in i den nya skapelsen som ett barn. I den första skapelsen, där pratar han om att till slut så sviker man den här enfalden. Alltså man bär med sig liksom en enfald som man sen sviker. Det livet på något sätt gör att den blick som man kanske har som är självklar tappar insikter, kunskaper. Han pratar till exempel om att det är som ett litet barn som Salomo möter Gud. Det är den här klassiska berättelsen från, jag vet inte om det är första eller andra kungaboken, där Salomo har en dröm. Han poängterat att det är just som ett barn som Salomo har en dröm. Och det är intressant också att det är just en dröm med tanke på den här berättelsen om alltså hur han gör de här kopplingarna, vad han ser, tänker jag. I berättelsen så är det ju så att Salomo har en dröm och han möter Gud. Och Gud frågar, vad vill du ha för någonting? Och Salomo säger, jag vill ha vishet. Ge mig vishet. Och så får han det. Och det är liksom att undertexten på något sätt är, om Salomo hade haft den där drömmen när han hade varit äldre och kanske varit kung, så kanske han hade önskat sig makt över ännu större landområden eller någonting sånt. Men här är det just vishet som han söker. Och det är liksom barnet som söker den här visheten. Och det är liksom tvärt emot vad kanske många människor idag, hur människor tänker. För människor tänker liksom att den vuxne, den har klokskap och kunskap och förnuft. Mm. Och den vet hur saker och ting ska vara och så. Men Hjalmar Ekström, han bär med sig på något sätt en insikt om att det kan faktiskt vara precis tvärtom.
Ja, och då tänker man ju förstås på Jesus ord att vi måste bli som barn för att komma in i Guds rike.
Verkligen. Han säger till och med att det här barnet som stiger in i Guds rike, den här andra skapelsen på ett sätt.
Mm.
Det är ett Kristusbarn. Och han säger att det är en eld som förtär allting som... Det finns, den bara växer i styrkan när man försöker att... den orörbar för den här världen på ett sätt. Och det är liksom i det här barnets blick som vi ser den nya världen. Så vi ser inte den nya världen med en blick som har att göra med förnuftsmässiga reflektioner. Den nya världen är ingenting som vi skådar in i och genast tänker, vad ska jag göra med det här då? Eller... undrar hur jag ska kunna mäta det här eller hur nyttigt är det här då? Utan det är ett barn som i någon sorts helig nyfikenhet liksom bara förundras. Jag tänkte att jag skulle läsa, det här är ett av de ställena som faktiskt fångade mig mest. Alltså, när han pratar om, han säger så här... Den nya skapelsen trädde fram ur mörkret och djupet, speglande sina under i barnets klara öga, liksom också barnet speglar sig i dessa under. Här öppnar sig utsikter utan gräns. Du ser alltings inre sammanhang. Tid och rum lägga ej längre hinder i vägen för ditt umgänge med dem, till vilka kärleken drager dig. Du ser hur allting, vad helst ditt öga än faller på, speglar Gud och det himmelska. Du ser enheten genomglödga och förena alla ting och göra dem klart genomskinliga som kristall. Du ser den himmelska solen, Kristus, belysa och värma alla och allt. Och överallt ser du skönhetens spår. Färger som du förut ej kunnat ana, melodier som tonande genom allt som är rycker dig hän på underbara vägar, Guds avbilder och hjärtebetagande syner omgiva dig. Allt vad du i Bibeln läst, det gäller dig. Alltså det språk som han väljer, alltså det är så konkret.
Mm.
Man känner sig nära Hjalmar Ekström, tycker jag, när man läser det här. Det känns verkligen som någonting som... Det skulle kunna vara andliga dagböcker. Det är inte bara liksom, så att säga, reflektioner. För mig så är den där oerhört starkt. Blicken in i den nya världen är ett barns blick.
Jag tycker om det här ordet Kristusbarnet. Vi brukar prata mycket om Jesusbarnet annars.
Ja.
Speciellt kring jul. Och det är ju lite, lite fånigt ord, Jesusbarnet. Ja. Men man ser ju inte någon... Alltså inte liksom Noah-barnet, de små nyfödda Noah, liksom. Nej. Men Jesusbarn. Men Kristusbarnet tycker jag är ett väldigt starkt ord. Alltså att det talar om Kristus i oss på något sätt. Det finns ju ett framträdande tema i Hjalmar Ekströms förståelse, liksom den här samtidigheten med Kristus. Att det som sker i evangelierna sker samtidigt i oss, i vårt kristna liv. Alltså på nytt, han skriver på något ställe, så på nytt så tar han sin födelse i dig. Så att vi bär liksom det där Kristusbarnet i oss.
Det händer nu.
Ja, precis. Ja, det Jesusbarnet är ju liksom, ja, det där lilla plastbarnet i krubban som påminner oss om när Jesus föddes i Betlehem för 2000 år sedan.
Med långt Kristus, borta i en annan tid.
Ja, precis.
Andra människor.
En berättelse liksom.
Ja.
Men Kristusbarnet är ju det som lever i oss. Nu som vi bär på. Inom oss. Men det är ju väldigt svårt, som vi sa innan. Så där, att vägen till att bli ett barn. Eller att liksom...
Ja,
låta det här inre Kristusbarnet då få...
Ja, ju mer man har så att säga byggt sitt babelstorn av tankar...
Ja, visst.
Desto mer att hugga ner på ett sätt.
Ja.
Och det är bara Gud som kan göra det. Jag tänker Linnea Hovgren.
Ja, jag tänkte också på henne.
Hon är ju också en person som liksom jag reflekterar över kring det här med enfaldighet. Hon var ju en annan person i Flodbergskretsen.
Ja, precis. Hon liksom, man såg ju henne som en barnslig gestalt också för att hon var så präglad av sjukdom. Så att hon var väl förkrympt, har jag förstått det som.
Ja.
Att hon var liten kroppsligen då. Men också att hon, ja, framstod väl då som en ganska enkelsinnad människa.
Ja. Samtidigt som hon låg i sin sjuksäng och gjorde avskrifter.
Ja,
och skrev.
Ja, just det. Och hon skrev böner. Och... Jag har faktiskt en bön här som jag gärna ville läsa. Jag sa någon gång sådär att mitt livsmål var att lära mig den här bönen utan till. Och jag har fortfarande inte gjort det. Så att, det är skönt att jag inte nått dit än. O, du himmelska magnet. Drag genom din skönhet alla hjärtan till dig. Älska dig själv in i dem du vunnit, så att de inte kan motstå dig. Ur tidigt uppstungna hjärta får alla dina fattiga små gå till vila. Och när du så får gömma dem och genomtränga dem med dig själv, så att du i dem får vara vad du är, då finner och du i dem din vila. Må det då i alla hjärtan och liv bli ett enda. Lammet. Och hur underbart en gång när du fångar alla de spridda strålarna till en enda flamma som blixtrar in i dig för att evigt förenas med sitt ursprung. Då ska enheten uppenbara sig i mångfalden och mångfalden insänkas i enheten. Då ska kärleken vara sitt eget pris när du blivit allt i alla. Då ska saligheten fullt avtäcka sig nu blott genom tron, anade hemlighet. Gud och intet mer.
Det gudomliga, det hänger ihop med enhet. Och vår värld, vår splittrade värld, vår söndrade värld, vår kaotiska värld. Det är en värld av mångfald. Men här... Hos Linnea Hovgren så handlar det inte bara om att, så att säga, undfly mångfalden till förmån för enheten, utan mångfalden dras in.
Mm. Ja, precis. Kristus i allt och allt i Kristus.
Det här är ju egentligen så, det här är så hög mystik egentligen, skulle jag säga. Så att det här är liksom, många människor när de tänker på mystik, då brukar man ju prata om det här med Unio Mystica som en sorts slutmål, som är liksom på ett sätt liksom, det är nästan som att människan inte längre finns kvar på jorden på något sätt.
Mm.
Utan det är liksom som en mystik erfarenhet långt borta, bortanför den här världen. Men här liksom har den erfarenheten som man visserligen kan ha av att stiga bort från den här världen, den har nått ett steg till, att hela den här världen genomlyses av den Gud som är enhet. Så att den här världen inte längre är någonting man stiger bort från för att stiga in i Gud, utan allt blir ett. Och liksom hon lever i det på något sätt. Och hon är ett barn i den världen. Hela världen framträder i den nya världens ljus. Så att
det är ju Guds hemlighet som har avslöjats. Det är ju Guds mysterium. Att allting ska sammanfattas i Jesus Kristus. Det är ju, ja, som har blivit människa.
Det finns ju en koppling, tänker jag också, mellan den där bönen av Linnea Hovgren och ett ställe i en av de här texterna i Hjälplöshetens evangelium. Det är från den lilla texten som heter Om lärjungaskapet och den himmelska verkligheten. Och Hjalmar skriver på ett sätt som känns oerhört likt det Linnea Hovgren talar om. Han säger att den växlande strömmen av den oändliga mångfalden flyter fram inför henne. Men i allt och alla ser hon en och ett. Och hela mångfalden sjunger en enda evigt tonande sång. Sången till en och ett.
Ja, det är faktiskt lustigt att det är så likt.
Ja.
Det är som att han har liksom läst hennes bön där.
Då är det, undrar om det är en reflektion. För han säger ju så här. I och för sig så pratar ju Hjalmar Ekström ofta om det här. Han pratar om människan som henne. För det är en klassisk sak i teologiska sammanhang. Att prata om människans själ som att det är ett hon.
Mm.
Det är ju en intressant sak att prata om i sig, i och för sig, någon gång. Men den växlande strömmen av den oändliga mångfalden flyter fram inför henne. Undrar om det är Linnea han pratar om.
Alltså han skriver ju lite om Linnea i brev sådär. Så han är ju medveten om att de finns.
Ja. Skrev de någonting tillsammans? Alltså skrev de till
varandra? Nej, de är inte samtidigt i den här gemenskapen av människor. Utan hon dör innan han kommer i kontakt med Flodberg. Så
hon lever kvar som ett minne?
Ja, precis. Så är det. Och också då i de här i texterna som finns efter henne. Men han verkar ju ändå sätta henne liksom högt.
Det är ju intressant att han har ju en, apropå det här med gemenskapen i Flodbergskretsen,
ja,
så säger ju Hjalmar Ekström det här att apropå det här med dels enfald, dels det här med att vara ett, så pratar han om ensamhet. Och han säger så här att den som i världen blir ensam får en nära gemenskap med änglar och helgon. Mm. Man märker ju av det här på flera ställen egentligen, att de upplevde att de stod i en sorts andlig kontakt med varandra.
Ja, precis. Alltså han skriver i ett brev till Flodberg att han känner henne levande och nära Linnea Hovgren.
Just det.
Så, ja.
Det är ju precis intressant. För att han själv också, det var ju många som upplevde att de i bönen mötte Hjalmar Ekström.
Ja, precis.
Vad är det där för någonting? Kan inte du säga någonting om det?
Det här är ju liksom en så typisk del av deras spiritualitet som inte intresserar mig så mycket. När det blir liksom övernaturligt.
Ja.
Jag tycker också om det praktiska skomakeriet och vandring och sådär. Men Alltså nu var det länge sedan jag läste det där, men liksom, jag förstod det som att han i så här, sin förbönstjänst för människor kunde på något sätt andligt förflytta sig till dem han bad för och finnas närvarande och kanske liksom trösta eller hela eller liksom... ja, att om jag vet inte om det var ömsesidigt att båda upplevde att jag är här hos dig, eller om det var bara den som tog emot förbönen upplevde att jag, nu ber Hjalmar för mig.
Ja, men det dyker ju upp på flera olika ställen ändå, så det var ju en upplevelse som verkar ha funnits hos flera.
Ja, och jag tror Linnea Hågren hade väl också någon sån där förmåga att röra sig bortom tid och rum på något sätt.
Ja.
Men jag vet inte, det är liksom för karismatiskt för mig, så att jag bortser från det lite tyvärr. Alltså det är ju väldigt spännande egentligen, men det är bara att jag kanske hade så här, ja, har något så här filter mot sånt, för att jag själv är uppvuxen i frikyrkan och tycker inte att det är så intressant liksom längre. Men det står i böckerna, så om man tycker att sånt här är spännande så kan man ju verkligen fördjupa sig i det. Efter jag jobbade där min andra uppsats om Linnea Hågren, så skickade jag in hennes sångtexter till en musiker som heter David Åhlén.
Visst finns det på YouTube?
Ja, det blev en skiva 1921, okay, som är Linnea Hågrens dödsår. Så tonsatte de henne och sjöng in hennes texter, fast på engelska.
Ja, men då är det inte det som jag har hört.
Andreas Eklöf där,
ja.
David Åhlén. Men det kändes så fint, tycker jag, att liksom frukten av det uppsatsarbetet var att Linnea Hågrens sångtexter blev sjungna igen. Det kändes som att det var verkligen det bästa som kunde höra, som kunde hända.
Thank you. Du hörde just en del av spåret The Clear Fount från albumet 1921 av David Åhlén och Andreas Eklöf, publicerat med tillstånd från Compunctio Records. Snart följer spåret In My Veins, där även två andra musiker medverkar. Marie Bergling med sång och Arvid Svenungsson på orgel. The spirit in my veins calls me. The spirit in my blood calls me. The spirit in my heart calls me. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på denfördoldavarlden.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp, Den fördolda världen.